Nu har vi varit igång med våran podd här i... Det blir ju snart ett år. Det är ju några månader kvar. Men 9-10 månader sen där har vi hållit på. Och jag var inne och kollade lite på omdömerna som vi fått på iTunes. Det ska man kanske inte gå och göra egentligen. För jag tror man kan bli lite sådär... Få lite panik över att det kan vara dåliga kommentarer. Men vi hade en väldigt mixad, en blandad kompott skulle jag vilja säga. Mest positivt. Men det fanns ju några som inte var lika positiva. Ska jag läsa dem för dig, vad jag har fått?
Ja, för jag har faktiskt inte varit inne och kollat. Eller för grejen, jag har ingen iPhone längre. Så jag har inte iTunes där de flesta, tror jag, recensionerna görs. Och den podcast-app som jag använder, den är rätt liten. Alltså så här, så att där... Det känns nästan som att ingen podd har recensioner. Eller
men jag, den första jag har med här är så bra, lyder rubriken. Och så står det, trevliga röster att lyssna på och bra, starka, drivna kvinnor som pratar realistiskt om löpning. Den var ju härlig.
Ja,
eller hur? Och jag tror också så här att det här är en kvinna i sig på som har skrivit den kommentaren. Det känns så. Och det finns ju väldigt många löparpoddar som... är väldigt, väldigt, väldigt nischade på lite nörderi kring löpning kan man tycka. Och vi kanske pratar mer stort om det och kanske lite mer för motionären, tänker jag. Den vanliga löparen, eller hur?
Ja, och sen så tänker jag också att vi är inte riktigt så här... Eller vi har ju kanske inte ambitionen att vara en så här... Vad ska jag säga, nördig löppodd. Att vi pratar mycket teknik.
Precis.
Och mycket... Alltså vi pratar inte ju bara löpning, utan jag skulle säga att vi pratar ju mer träning... hälsa och lite allmänt.
Absolut.
Vilket vi också vill göra.
Ja, det är exakt.
Vi tyckte ju att det inte fanns riktigt så många den typ av lättsamma löparpoddar.
Nej, precis.
Innan oss.
Och så vill vi som bjuder på oss själva så också, privat, på ett privat plan också.
Ja, det här var ju lite vår förlängda arm från Instagram.
Ja, lite så faktiskt.
Att man får lite mer kontakt med dem som följer och lite så här att... Ni får lära känna oss på ett annat sätt också än vad som kommer ut i bilder till exempel.
Ja. Och när vi ändå är inne på det här med att vi liksom vill prata om annat än löpning bara, så har vi fått en kommentar som rör den grejen som är negativ. De skrev den här från så här: mycket prat om annat är rubriken. Prat om annat som inte rör löpning. Substanslöst. Det skrattar jag. Det var en sågning, kände jag. Men det är precis förklarat.
Fast, alltså,
vi pratar
ju
om annat
med.
I livet.
Ja, jag håller ju med. Det är mycket annat att prata än löpning. Och gillar man inte det, då är vi inte rätt podd.
Nej, då får man lyssna på någon annan podd faktiskt. Så är det ju, helt ärligt.
Ja. Men det kan vara, jag kan förstå att man kanske... I och med att vi ligger under Runner's World, så att man kan ju tänka liksom att det här är en till löp-löp-podd. Men vi har ju försökt vara tydliga med det från början. Och det var därför också vi ville ju ha att vi skulle heta... Vi var ju inne på att vi skulle heta Let's Run med Viss och Svärm. Men vi bytte det till Viss och Svärm on the Run för att det skulle vara lite mera på i farten på allt
precis.
Som händer.
Ja.
Men så jag kan förstå om han eller hon var lite besviken, men jag kommer ändå låta den personen fortsätta vara det och den annan podd.
Vi kör på vårat sätt ändå. Så kommer det till omdöme. Bästa podden, han har skrivit här. Så roligt och inspirerande att höra Sara och Josefin prata träning och löpning. Längtar till söndagar när nya avsnitt kommer. Det var ju kul att höra.
Ja.
Ja.
Och det tycker jag det är så roligt att veta att så här folk bara, idag är det söndag och vårt avsnitt kommer. För det känns här lite overkligt för mig.
Ja, visst känns det konstigt.
Ja, och att veta att man är med på folks liksom så här, löparunda eller liksom när de går hemma och städar och så går de och lyssnar. Det är så här härlig känsla att veta att man får vara med av någon annans vardag.
Ja, eller hur? Sen så kommer här kommer lite kritik då, men den är bra också. Vi kollar här. Fördela prattiden har den här kommenterat. Ciao och tack för en bra podd. Fördela ordet jämnare mellan er så börjar vi närma oss 5 stjärnor. Har den här skrivit. Och det här är så här, jag tänkte på det här så mycket när vi fick den här, när jag läste omdömet. Så bara, han kanske eller hon har väl rätt i att vi inte alltid pratar 50-50, liksom så. Men så tänker jag så här, gör det verkligen någonting? Och så tänker jag så här också, att det är lite våra personligheter som kommer fram också. För jag vet att du, Sara, du pratar lite mer, tror jag. Och du har alltid varit... Ja, men du har alltid varit en person som pratar mycket, eller hur? Det har du sagt till mig förut.
Ja, alltså jag har ju fått de så här, lärare som har sagt på utvecklingssamtal att jag har mundigare och jag har liksom pratat mycket. Och jag vet ju också att det där är liksom också ett... Jag märker till exempel när jag blir nervös eller så här, då pratar jag också mer. Eller när det blir tyst. Eller så, alltså jag kan ju ha svårt för tystnad ibland. Mm. Och då känner jag att jag måste hålla låda.
Mm.
Så att det där är ju absolut jag.
Ja, och jag har alltid varit precis tvärtom. Det kanske inte många tror, men jag som liten så var jag jätteblyg, satte mig längst bak i klassrummet, räckte aldrig upp handen, gav plats åt andra, backade ofta så. Och även så här nu i vuxen ålder kan jag känna att jag liksom är den som lyssnar mer än pratar i ett kompisgäng liksom. Så att jag tror att det kommer naturligt lite. Det är personligheter som lyser igenom hos oss, tror jag. Och jag tycker väl att det kan få vara så. Vi kan liksom inte styra det heller helt och hållet liksom. Nej. Att vi fattar halva tiden var. Det vore lite tråkigt nästan.
Nej, men sen tänker jag också, jag undrar lite när kommentaren kom. För jag kan säga att i början så tänkte jag, men jag visste ju också att du kände lite så, att du inte var bekväm med att prata. Och det gör ju mig kanske också lite mer att jag känner att jag måste prata på. Så i början tror jag också tänkte lite mer på att föra samtalet eller fråga dig extra saker, för att så här, det tänker dock inte jag på alls idag, för jag tycker att det rullar på, alltså så här, jag tänker inte på att du inte skulle ha lätt för att prata.
Nej, vad skönt.
Ja, så jag tänker inte på, och då hoppas jag att det kanske också har gjort att jag backat lite grann. Men jag kan komma ihåg att i början så kände jag kanske ett lite mer så här ansvar att hålla igång.
För du sa så här i början, så här, men gud vad jag babblar på om saker, jag svävar ut, sa ju du. Medan jag tycker att det är något positivt. Jag tycker inte att det är negativt att sväva ut.
Nej, men det är nog för att jag har fått kanske höra lite som i negativ klang att jag pratar för mycket eller pratar för högt. Eller
har du fått höra det som ung? Snabbt? Ja, precis. Att du fick höra som ung så tänker du att det är så. Ja, jag fattar.
Ja.
Ja. Mm. Nej, men annars var den här personen jättepositiv. Vi är nästan 5 stjärnor för den här personen, så att det var ju bra ändå.
Ja, men den kan vi ändå ta till oss. Den kändes det var ändå en konstruktiv kritik.
Jag var konstruktiv.
Närmar vi oss 5 stjärnor, ifall att det blir bättre, då ska vi tänka på det.
Ja, eller hur? Ja. Och sen har jag en sista här, frisk fläkt. Mycket inspirerande podd som gör mig löpsugen. Och det vill vi då uppnå med de som lyssnar på oss. De ska bli sugna till att springa och träna. Och ett aktivt liv.
Ja,
så det var härligt.
Ja, sen har jag faktiskt fått en annan som jag har hört från många. Det är inte skrivet där, utan bara allmänt. Och det är att de tycker om våra dialekter. Och att det också är skönt för att man lätt kan urskilja vem som är vem, i och med att vi har olika dialekter och ganska olika röster, vilket ibland kan vara svårt i poddar, att det blir för lika.
Ja, det har jag också hört faktiskt från väldigt många här. Är du mottalande östgötar liksom, de älskar din dialekt. Alltså mina vänner, jag älskar din dialekt, så här, för det skiljer sig så mycket från våran dialekt. Så det blir väldigt intressant och dynamiskt i det på något sätt, tror jag. Ja, men det var de i alla fall omdömena där. Och jag var lite inne på här att det finns ju andra poddar inom löpning att lyssna på.
Ja,
eller hur?
Det har bara kommit upp mer och mer, känns det som.
Ja,
det känns som att löparpoddar är populärt.
Ja, superkul tycker jag, verkligen. Har du någon, sådär, någon speciell som du lyssnar på eller tycker mest om eller har hört mycket bra om eller sådär bland de poddarna?
Nej, alltså jag brukar liksom så här, jag följer ingen konstant löparpodd. Och det är ju lite av anledningen att i stort sett alla löparpoddar är riktade för långdistans.
Yeah.
Och det är ju inte mitt stora intresse. Liksom. Men jag lyssnar på några, och framförallt om det är någon så här intressant gäst, till exempel Maratonpodden.
Mm.
Och hon, Petra har ju också Everlöv och Månström. Och den tycker jag är intressant för Malin och Everlöv, duktig friidrottare, och hon kan ju ha väldigt mycket kloka ord och tankar kring träning, så den är ju lite mer så här utbildande, eller vad man ska säga.
Precis.
Så där kan jag också liksom så här, men då går jag lite mer så här på rubriker och så bara, det här låter intressant, så lyssnar jag på det, och samma med gäster. Sen har ju Run Academy också nu startat en löparpodd. Den heter Löparpodden.
Precis.
Ja. Så den har jag också så här lite så här, när jag sett att den här låter intressant eller det, så har jag lyssnat. Så. Mm. Men det är väl ungefär de som jag brukar halka in på. Mm. Annars lyssnar jag mycket på så här träningspoddar. Alltså, bland annat
typ
träningspodden.
Styrkebyrån och de här träningspodden. Och,
exakt.
Ja, den typen av.
Styrkebyrån och tyngre träningssnack. Mm. Där de ofta liksom också har intervjuer med duktiga tränare, de pratar nya träningsforskningar och liksom, så det är mycket så här, ja, det är lite nördigare, men det är också mycket så här fysiologi och vad som händer i kroppen och hur träningen, ja, nya studier på det typ och så.
Precis.
Och det tycker jag är väldigt intressant. Och där kan det vara distansgrejer ibland. De pratar en del löpning, men de pratar också mycket annat inom träning.
Och där får du väldigt mycket nytta av, tänker jag, i ditt yrke.
Ja, precis. Jag lär mig saker och inspireras också av liksom så här, väldigt kunniga personer inom ganska smala saker. Så ofta är de inbjudna för att de är väldigt duktiga på någonting speciellt.
Mm, precis.
Så det är kul. Men vilka löpare? För jag tänker, du lyssnar säkert på fler löparpoddar än vad jag gör.
Jag tror också det. Alltså jag har ju lyssnat i många år på väldigt mycket löparpoddar, skulle jag säga, när jag springer mina långpass och mina distansrunder. Maratonpodden och Evelyn Månström, som du nämnde förut, det är två som jag har lyssnat på väldigt, väldigt länge. Jag tycker ju att Petra Månström är riktigt duktig journalist och intervjuare. Och det blir alltid väldigt bra, tycker jag. Och intressanta gäster. Och Malin Evelöv är också, som du säger, bidrar väldigt mycket med bra erfarenhet och kunskap kring löpning och teknik och hela den biten. Så hon är också jätteinspirerande, tycker jag. Sen har det kommit, de har funnits lite längre tid, men det har kommit lite nya så på poddhimlen. Och det är ju bland annat Run Academy, som du nämnde. Jag har inte lyssnat så mycket på dem än. Jag ska lyssna mer på dem, tänkte jag. Men det är för att det finns så många att lyssna på nu. Så svårt att välja vilka man ska lyssna på. Men annars så finns det ju en helt ny podd nu hos Runners World också, med Peppe Lindholm och LG Skog, RV-podden. Och den har jag lyssnat på nu, första två avsnitten. Tredje kom ut nu, tror jag, idag, kanske till och med. Jag tycker att de är väldigt, alltså riktigt vassa. De har väldigt fina meriter när det gäller löpbranschen. De är tränare båda två och så. Och väldigt duktiga, erkänt duktiga. Och de kommer mer in lite på det här nischade löpningen. Verkligen nörderi kring löpning. Och det tycker jag är väldigt kul att lyssna på. Och där kan man som löpcoach, som jag också faktiskt är, ta med sig väldigt mycket, tycker jag, från den podden. Märker jag redan nu. Så den kommer jag följa och lyssna på.
Ja, men vad spännande. Den ska jag då gå in och lyssna på. Det är också alltid kul, tycker jag, att följa en podd från början.
Ja, jättekul. De här två personerna, tycker jag, de är väldigt härliga. Jag tycker det sen tidigare liksom. Men jag litar på deras kunskap. Det blir väldigt intressant, tycker jag. Och de är med sig, Anders Chalkaj är med i nästan varje avsnitt och blir intervjuad. Det blir kul att följa den. Sen så har vi ju Spring snyggt-podden med Manne Forsberg och John Jesus Kingstedt. Den är så här en podd som jag tror den gick väldigt bra för första avsnittet. Jag förstår varför, för de två är väldigt så här, väldigt sköna personer. Och den här podden blir så här, det blir mycket humor blandat med väldigt seriöst löparsnack. Och de är två stycken som är på olika nivåer inom löpning. Jesus, han är elitlöpare, jätteduktig löpare. Och Manne, han är relativt ny löpare. Men han är väldigt grym också, har gjort väldigt stora framsteg på kort tid. Jag träffade faktiskt honom i starten inför Stockholm Marathon förra året. Och då så filmades han för Sverige springer och var väldigt nervös och spänd och hade något tidsmål som jag inte tror att han klarade då. Så han var lite besviken efteråt, men har gjort framsteg sen dess. Så att, jättekul att följa den podden också. Och det finns ju massor. Konditionspodden och Maratonlabbet är ju med, två poddar som finns där ute. Som jag har lyssnat på lite grann i alla fall, har gjort. Nu var det ett tag sedan. Men som ni hör så finns det ju väldigt många att välja på som handlar om löpning. Och som du säger, Sara, så är det ju mycket distanslöpning som det är fokus på de här poddarna just. Det är ju.
Ja, men jag tycker att det är jätteroligt att lyssna på det också. Det är bara att man ska hinna med alla poddar som man vill lyssna på.
Ja, det gör man inte. Jag är inte heller där nu. Men däremot, jag känner att hade jag sprungit nu som jag brukar göra, då hade jag ju lyssnat på, hunnit med alla poddar. För det är alltid så, när man springer långpass på 2 timmar så hinner man med 2 poddar varje långpass. Vilket är jätteskönt. Men det gör
jag
inte det.
Jag fattar, det där blir gärna. För jag lyssnar ju inte på poddar när jag tränar. I och med att min träning ser inte ut som det här monotoma, att man håller på med en sak längre, utan jag kör ju så här uppvärmning, stretch, löpskor. Alltså det är väldigt mycket så här hopp över häckar och mycket så här, jag behöver hela tiden tänka och vara närvarande på ett annat sätt.
Ah.
Så att jag lyssnar ju aldrig på podd när jag tränar, utan Nej. Det är ju oftast när jag gör lite kvällsröjet hemma på kvällen typ, eller till och från jobbet. Ja. Och med, så, alltså det kan ofta vara att jag tar en podd och får lyssna i typ 3 omgångar, alltså lite
Precis.
På morgonen, lite efter jobbet, lite på kvällen.
Ja.
Så blir det.
Ja. Nej, men det finns väldigt många.
Men kul, jag fick ändå lite inspo på några. Jag ska nog halka in på några av dem du nämnde för att få lite inspiration. För det är som sagt jättebra i utbildningssyfte också, just när man jobbar som lab coach.
Ja, superkul. In på ett helt annat ämne ska ju vi nu. Du har ju, visst är det så att du går en utbildning inom mentorskap, inom kvinnohälsa, eller vad heter den? Berätta mer.
Ja, precis. Jag har typ helt glömt bort att berätta om det här. Men nu inför våren så fick jag en plats på, alltså en mentorskap inom kvinnohälsa. Så vi har haft första träffen nu. Och det är alltså obstetrik. Säger man så? Obstetrik.
Mm-hmm.
Det betyder alltså...
Ja,
alltså läran om graviditet och förlossning. Ja. Nu blir det väldigt passande med att jag också är gravid och så, men det var inte av den anledningen som jag gick där, utan jag jobbar ju mycket med mammagrupper, mammaträning. Så då var det 2 kollegor till mig också som skulle gå den här. Så det här är liksom en, vad ska man säga, en fördjupning av, för personer som redan jobbar med någon form av kvinnohälsa. Så vi som är där är främst personlig tränare som har inriktat sig på gravidträning eller så mammaträning, men också jättemånga fysioterapeuter.
Mm.
Så att alla jobbar liksom och möter kvinnor efter graviditet, kan man säga. Och vi kommer då ha 4 träffar under våren, och sen däremellan har man lite uppgifter och sånt som man skickar till sin mentor. Så man har liksom under hela våren har man en kontaktperson, och vi har som en Facebookgrupp där man kan ställa frågor och diskutera olika saker som dyker upp i ens arbete.
Mm.
Och det är superintressant. Ja, och en av dem som har, de heter Mia Fernando och Emma Regberg Lundborg som håller den här kursen. Och jag vet att jag har nämnt faktiskt Mia Fernando tidigare när vi pratade om urinläckage, för då hade hon precis gästat Styrkebyråns podd.
Mm.
Som expert då inom just bäckenbotten och träning efter graviditet. Så hon är en av dem som håller kursen. Okay. Och det är verkligen 2 tjejer som jag har väldigt högt förtroende, och de är liksom bland de kunnigaste i Sverige på just det här området. Första träffen nu då, sen, då pratar vi egentligen bara om bäckenbotten. Och det är det här som är så roligt, tycker jag. För när man gick den här vidare utbildning, träning efter graviditet, då var det liksom alltihopa på en helg.
Ja.
Och nu får vi dela upp det. Så att liksom så här, nu hade vi första träffen om bäckenbotten. Nästa träff kommer vara om bäckensmärta, alltså foglossning och sånt.
Ja.
Sen kommer vi prata om bara magmuskler och det här med magmuskelledning och sånt. Och sen sista träffen lite mer inriktad på träning och övriga frågor.
Mm.
Och det är så häftigt när man sitter i skolbänken sådär på nytt. Och du vet, när man tänker att jag kan ganska mycket om det här ämnet för att man har ändå jobbat med det och man har gått utbildning och läst på mycket, och sen så kommer någon som är på en helt annan nivå och börjar liksom berätta saker, och då känns det som att man mitt i allt inte kan någonting.
Gud, vad häftigt ändå, det är där man vill.
Ja, men precis, jag kände det. Alltså jag bara så här, först kände jag bara så här, men gud, det här kan inte jag, det här har inte jag koll på. Och så här, men då vet jag också så här, okej, men nu kommer jag ju att lära mig mer och jag kommer att utvecklas mycket mer på det här.
Jag får att det här är ett område som väldigt få kan mycket om. Det känns det så.
Ja, och det, för det sa de också själva, att liksom så här, mycket av de nu forskning och studier som kommer, som liksom har lyft framåt det här, liksom, det är, de är typ 5 år gamla. Så det är så här sjukt att vi har ju liksom fött barn i alla år. Mm. Men det mesta nu studier som finns, de är liksom 5 år gamla.
Så kort tid tillbaka ändå.
Det är så kort tid tillbaka. Och man fattar ju så här, jag tycker det är väldigt intressant att ha fysioterapeuter med, för att de träffar ju kvinnor som högst antagligen inte kommer till mig. För de som kommer till mig är antagligen ganska... De mår ganska bra, friska och hela. De känner sig redo att dra igång träningen.
Ah.
Men de som hamnar till de här andra, det är ju de som har bäckenbottenskador, som har haft förlossningsskador, som har alltså problem i vardagen. Alltså här. Så att jag lär mig ju otroligt mycket av att lyssna på deras diskussioner och vad de möter i sitt arbete. Och samma på den här Facebookgruppen, där kommer ju frågor också som mycket om allt från så här framfall och rehab efter det och så. Och det är sånt som jag kan ju inte komma in och dela mina erfarenheter så mycket eller liksom ge tips och råd. Men däremot så läser jag ju de här kommentarerna och liksom trådarna och bara slukar in mig allt, för jag lär mig så mycket av att se deras diskussioner kring det här. Mm.
Men det här kommer du kunna verkligen ta med dig i jobbet sen när du är färdig, ja, tänker jag.
Mm. Ja, men verkligen. Och det var liksom ändå så intressant nu så här om bäckenbotten. Vi pratade ju ganska mycket då förut om urinläckage och delade med oss om våra upplevelser kring det och sådär. Mm. Och det var ändå så, jag vet att vi var liksom lite inne på det med så här knipträning och hur mycket man kan, alltså vad man ska vara liksom så här oroa sig för efter och så, you know. Mm. Det var också så skönt, tyckte jag nu, att de bekräftade det här som vi var lite inne på då också, så här med att känns det bra så är det bra. Och samtidigt också så här att det är bara ett problem med till exempel urinläckage och sånt om kvinnan själv upplever att det är ett problem. Så till exempel om man liksom så här läcker lite, som jag har sagt att jag är så här, men ibland när jag hoppar över häckar eller någonting läcker och så där, för mig är det rätt fine, för att jag vet ju exakt när det händer och jag kan ha troskydd eller alltså så här, så det stör mig inte så mycket, för det är ingenting som jag upplevt att är negativt på ett annat sätt än att det är lite störande. Mm. Då, men jag har ju inte ont i, jag har ju inte några andra bekymmer av det.
Nej,
och då var det också så här skönt att man kan lugnas lite med att liksom så här, nej, om jag inte upplever att det är ett problem, då är det inget problem.
Mm.
Och det finns ingenting som säger att det skulle bli värre att träna sig till att det ibland läcker än någonting.
Nej.
Men däremot så ska man ha koll på att det inte blir liksom mer och mer eller oftare och oftare, eller att det kommer tidigare.
Ja, då kanske
det
gått fel håll liksom. Mm.
Exakt. Så, men det var också liksom ganska så här skön. Mycket liksom så här som var liksom bekräftat att man inte behöver vara så jättenojig.
Ja, precis.
Så tyckte jag det var bra. Och sen också liksom, men även liksom repetition och mycket. Jag vet att vi har fått ganska mycket frågor kring gravid nu. Kanske också för att jag är gravid, så har det kommit in lite frågor till podden.
Ja, och jag tänker att du får väldigt mycket frågor, tänker jag, privat med. Visst får du det?
Ja, det kommer liksom många som säger bara, jag är den veckan, kan jag göra det eller kan jag göra det?
Ah.
Och det är jättesvårt att svara på, för att det är liksom så här, vi alla är så olika. Och jag vet ju inte hur det känns för dem. Så att, nej, har jag liksom, precis. Och ska jag sitta och intervjua alla på så här, behöva ställa massa frågor. Jag har inte riktigt den tiden att sitta och göra det. Liksom kolla bakgrund och massa känslor och så här. I och med att det inte är mina klienter. Men har jag mina klienter, då vet jag liksom så här, då kan jag fråga dem direkt så här, finns det en känsla av att det är läckage eller tyngdkänsla, eller finns det någonting, hur känns det under träningen, efter träningen, hur kändes det dagen efter vi tränade? Så att jag har ju hela tiden en konstant dialog, liksom konversation med klienter. Och därför kan jag liksom säga liksom så här, att det är okej att du springer fast du är i vecka 30 till en person, medan en annan har jag tagit bort löpningen innan vecka 20, för att de har olika symptom och känsla.
Precis.
Och det här därför blir det så knepigt att säga så här.
Ja,
liksom så här,
det blir ju det. Jag tänker, för det här är ju en av frågorna som jag fick in för några veckor sedan när jag hade frågeavsnitt. Handlade ju några frågor om gravida och graviditet och träning och så. Där kom vi redan nu lite in på det här, liksom hur man kan träna när man är gravid. För där vet jag att du hade några generella råd som du hade skrivit upp på din Instagram häromdagen.
Ja.
Eller hur?
Precis. Och det är liksom så här allmänna. Och det man ska komma ihåg, när det är allmänna generella råd, det är ju då också liksom ett säkerhetsspann. Så att vi vill ju liksom att fånga upp de flesta där.
Mm.
Och det betyder ju också att det finns många personer som kan vara utanför det där.
Ja, absolut. Det
ja. Men det man brukar liksom, från vecka 20, då börjar tyngdpunkt ändra i kroppen. Så bäckenet börjar tippa lite så här, vad blir det, framåt. Vi har ökad relaxin i kroppen som gör att leder och sånt är lite mjukare. Och vi får också en ökad belastning ner mot bäckenbotten. Och för många, speciellt om det är andra eller tredje barnet, så för många så har även magmusklerna här börjat delas en del. Och det är något som ska ske för att barnet ska växa. Men det här behöver man ju liksom ta lite hänsyn till och framförallt känna till att det behöver inte vara något problem att till exempel fortsätta springa och hoppa. Men varför man har satt generella rekommendationer vid vecka 20 är för att vi har en ökad belastning på bäckenbotten. Och genom att studsa och hoppa så blir det ytterligare tryck mot. Det kan man inte säga att inte händer. Så därför finns de liksom så här, ja, minimera yttre belastning. Och det är ju liksom som att kraftiga hopp eller tunga lyft där vi också liksom har ett tryck ner mot bäckenbotten och så. Men sen att säga att lyfta tungt till någon, det är ju jätteolika vad som är tungt. Alltså en 50 kilos knäböj kan vara ett jättetungt lyft för någon, medan en annan värmer upp och det är oberörd. Så att man måste alltid säga, vad är tunga vikter för den personen? Eller löpning, vad är tuff löppass för en person eller inte? Så det är väl de. Och sen är det ju så här, undvika kanske träning på rygg, för vi har liksom moderkakan som också kan trycka neråt och liksom komma åt så här blodkärl kan man säga, ett som går längs ryggraden, som kan göra att man kan få lite tillfällig syrebrist. Och så därför brukar man undvika liksom, framförallt på hårt underlag, att ligga ner på rygg med gravida. Ofta så man typ gör yoga och sånt, så är ju oftast också avslappningen då på sida. Eller går man på massage vid gravid, så är det också oftast på sida. Eller i någon stol, någon konsert. Men det är just för att det, vissa känner av det väldigt tydligt. Jag har haft sådana som har bara legat några sekunder på rygg och så snurrar det till liksom. Och vissa märker det inte alls. Men det är ändå bra att känna till att det kan bli ett tryck mot den här venen. Så då därför försöka. Men gör man till exempel höftlyft eller någonting, då är man ju ändå i rörelse. Så ja, det kan ju gå bra att ligga på rygg när man gör någonting. Eller till exempel bänkpress vet jag att många kör långt upp i graviditeten. Men det är också för att där ligger man, oftast har man fötterna i golvet och kanske svankar upp sig lite grann. Och då har man inte heller det här trycket rakt ner.
Ja, just det.
Utan då blir det mer på skuldrarna. Magliggande är ganska självklart. Det är inte så skönt att ligga på magen.
Det är lite obehagligt att vara gravid.
Men även så här kontaktsport. Att vi vill ju försöka här, så här undvika att det kommer slag eller att man kan trilla eller få någonting liksom mot magen.
Och även det här med ojämn belastning var du inne på också, eller hur? På bäckenet. Till exempel tunga evighetsövningar och step-ups och sånt där ska vi undvika kanske efter vecka 20. Enligt de generella riktlinjerna att det kan vara.
Och den tycker jag att det är mest en sån generell. Just att den är jätteolika. För det har ju lite med det här bäckensmärta att göra. Har man lite mjukare leder och så kring bäckenet och man rätt får ont eller värk i sitt bäckenbotten, då vill vi såklart undvika att belasta det ojämnt. Då kan det till och med vara så här, för när folk får problem och man har haft foglossning eller så, då vet man, då kan det vara till och med så att man försöker få ta hissen så mycket som möjligt, eller går man i trappan så måste man gå så här, du vet, så här dubbla steg, att man alltid kliver ihop på samma, för att man vill inte belasta för mycket, ta för långa steg eller så. Det är ju om det är riktigt problem. Men här är det ju också många som inte känner någonting i sitt bäcken. Alltså det känns helt som vanligt. Ja. Och då ser jag ingen idé med att plocka bort typ utfallssteg eller någonting så länge det känns bra. För man börjar nog märka när det inte är skönt. Och det kan ju också vara, jag har ju bland annat det här, jag känner ju inte det under träningen, men jag känner ju på kvällen om jag har gjort typ höga step-ups eller nu även djupa knäböj eller tunga marklyft. Då känner jag det bakom mitt bäcken.
Ja, det är så att du skrev om.
Ja, så jag kör ju till exempel nu, men det däremot har jag märkt att det är ju lustigt också att jag kan göra boxböj, alltså när jag går bara halva biten, halva vägen ner. Det kan jag göra på så här 80 kilo utan att det ger några besvär överhuvudtaget. Men typ djupa knäböj på 30 kilo kan jag känna av. Så att det där, man det behöver hitta, inte vara vikten.
Man känner ju, jag tänker det att man känner oftast själv när det inte känns bra.
Ja.
När det blir lite för
och det är
mycket.
Liksom det, och det är ju det med löpning också. För vi vet ju många som har sprungit långt in och så här. Men då tänker jag också att då har det känts bra i bäckenet. Ja. Och att de inte har haft så mycket tyngdkänsla eller blivit kissnödiga när de springer. Men jag tycker att det är viktigt att man ska känna till de här generella råden. För att man förstår att okay, men jag har en ökad belastning nu. För ibland så märker jag att så här, men det känns bra. Det känns lite som att jag får springa på det här sättet för att det ska funka bättre. Men då tänker jag så här, då har du redan börjat ändra någonting för att det är något som inte känns.
Man kan vara lite lyhörd på de här grejerna.
Ja, eller typ så här, men det går bra, men jag får hoppa in och kissa 10 gånger på rundan. Alltså hoppa in i skogen. Och då är det också så här, men du blir ju kissnödig för att det liksom trycker emot och stöter emot. Och det blir det ju inte annars. Så det är ju också så här, bara, ja, men det är också ett barn som trycker på. Ja, men det trycker ju på allting där nere. Så du, allt det där trycket som gör att du också blir mer kissnödig, det är ju också ett ökat tryck på bäckenbotten, på alltihopa.
Mm.
Så att behöva springa och kissa hela tiden för att, på en runda, det är, det, så här, det är ju inte så som det brukar vara.
Det här känns ju, det här är ju jag alltid, kan jag säga.
Ja.
Det är så sjukt, men jag har ju alltid haft problem just med det här, med att jag kissar mycket. Jag har gjort det sedan jag var liten, när jag var gravid, ja, också väldigt, väldigt mycket, och även efter. Så jag springer och rundar nu på en mil, så måste jag alltid kissa minst en gång.
Ja, men du, jag vet vad? Vi pratar mycket om det här med urin inkontinens eller så här, läckage. Mm. Och då sa de ju så här, att det är bra att känna till att det är ju inte bara en svaghet i bäckenbotten. Utan det är en anledning till att man läcker. Men det här är ju också en vanlig grej som du pratar om nu, liksom lite, att man inte riktigt kan kontrollera sin blåsa.
Exakt. Det måste ju handla om det. Alltså jag borde kunna stoppa upp på en timmes, alltså jag borde inte behöva gå varje gång jag springer.
Nej. Och då är det så här, och där är det lätt att man kanske läcker av den anledningen också, att man känner sig kissnödig ofta och har svårt att hinna till toaletten. Det är också ett vanligt läckage. Så det där med läckage är ju, det är bara en del som är liksom från träningsinkontinens. Mm. Så även om man läcker, så behöver det inte vara för att man typ måste knipträna mer och är svag.
Nej.
Utan det kan också vara just det här att hjärnan skickar signaler, eller urinblåsan skickar typ signaler, utan man ska gå och kissa hela tiden.
Ah.
Det har ju ingenting med bäckenbottenstyrkan att göra, utan det har ju liksom att man har vant sig med att typ gå ofta på toaletten.
Ja, jag tror också det är så.
Ja. Så ja, den var ju liksom lika vanlig. Och sen också tvärtom, att man håller sig för länge. Den är också liksom så här. Så att då var det liksom att man ska börja föra dagbok över typ hur ofta man kissar. För att försöka styra det på den.
Finns det problemet också? Yeah. Visste inte att det fanns.
Ja, det här var typ lika vanligt.
Jaha.
Man ser att det är liksom ansträngningsinkontinens. Och sen den här, vad ska man säga, urinblås, att den inte liksom, den skickar falska signaler.
Ah, precis.
Att du är kissnödig. Det är den. Och sen finns det också att man har problem att tömma blåsan helt. Vilket gör att det skvättar också lite efteråt, för det alltid ligger lite kvar.
Ja, men det kan vara mitt problem också, kände jag.
Ja, och sen finns det blandning. Och blandningen är då bägge det här, framförallt hos kvinnor är det vanligt att man har en blandning av att man springer ofta och blir snabbt kissnödig och då inte kan hålla sig så länge, blandat också då med tränings.
Ja. Nu skrattar jag åt det här, vilket egentligen så är det inte kul. Men,
Nej, men det är bra att känna till att det finns olika grejer som leder till att man läcker. Det är inte bara träningen i sig, utan det är liksom, och jag tror att de sa att man ska kissa typ 4-9 gånger per dygn.
Mm.
Och max en gång på natten.
Mm.
Det är liksom det så här. Och försöka då skriva dagbok på att också kolla liksom så här, hur ofta går jag på toaletten för att försöka styra det här. Och går man väldigt ofta, så måste man faktiskt börja träna på att hålla sig och inte gå direkt på signal, för att urinblåsan blir bortskämd.
Då är min urinblåsa bortskämd. I så fall. Nej, men det är, alltså, det är ju ett, men det är bra att känna till att då kanske många. Det är jättebra.
Ja. Mm. Och att då kanske det inte är bara med, det har kanske inte att göra med ett svagt bäckenbotten i din del.
Nej, precis.
Utan det är andra orsaker till det.
Mm, mm, intressant. Okej, då hade hon en till fråga då. Hon är typ gravid, den här tjejen, i samma vecka som du skulle gissa nu faktiskt. För det var några veckor sedan hon skrev, och då var hon vecka 15.
Ja, och det här var ju typ när jag hade gått ut. När det var i fråga avsnittet.
Ja,
vi är typ
då är du lite före henne. Ja. Men en fråga här till då, det var ju att hon senaste veckan fått ont i magen, typ små knivhugg på kvällen efter jag sprungit. Vad beror det på? Ska jag lägga av med löpningen helt nu i denna graviditet, eller ska jag springa kortare eller försöka senare graviditeten? Har hon skrivit. Och frågat om.
Ja. Vad säger du?
Alltså för mig låter det låter som sammandragningar i mina öron. Jag vet inte vad du tänker.
Kraftiga sådana, eller något ligament eller någonting som är liksom
irriterat. Ja, det kan det också vara. Ja, absolut, som har blivit irriterat.
Så något sånt, men
det känns ju som att hon får inte som sprungit. Alltså det här hade ju jag lite när jag var gravid. Det kommer komma in på dessa frågor mer om. Men jag tror hon ska ta lite lugnt alltså, med löpningen. Med en spontan tanke. Ja. Faktiskt. Vad känner du?
Ja, men jag skulle också säga, för att det här är ju en känsla som inte är skön.
Ja, precis. Hon upplever det här ett bekymmer liksom.
Ja, och det menar, och hon ser ju tydligen ett mönster också, att det verkar komma efter löpning.
Precis.
Att det inte är någonting annat på dagen. Så att, och i och med att första rådet ändå i gravidträning, det är ändå så här, lyssna på din kropp och att du känner den bäst. Och det här skulle jag absolut räkna som en signal till att det är någonting som inte är optimalt.
Ja, jag skulle nog nästan, om jag vore henne, faktiskt sluta springa helt och hållet. Ja. Jag skulle det. Börja gå istället och göra annat som känns okej och bra för henne.
Ja, och testa så här, om det verkar ändå som att själva löpningen känns bra, att det här kommer på kvällen efter. Hon kan, som hon nämnde, alltså testa så här, om man springer en kortare runda eller springa långsammare och kolla ifall att det känns bättre. Men att liksom inte hålla på tumma på att det känns så där på kvällen.
Nej,
utan
precis.
Hon kan ju testa lite, eller som hon sa, lite. Testa senare. Men då är det igen det här också så här, alltid jämföra så här, okej, vad vinner jag på? Vad är fördelarna med att springa nu de här sista veckorna mot vad kan, alltså vad gör de om jag hoppar över det?
Nej, så ser man ju
och gör något
man,
annat.
Ja, när man har det här bakom sig, två graviditeter, känner jag så här att jag hade ju kunnat varit mycket coolare och lugnare i min träning. Så, efterhand.
Ja.
Den tar man i fatt senare. Det här är en kort period egentligen i livet.
Ja, och det man har sett är ju, det är ju jättemycket positiva saker med att träna under graviditeten.
Ja.
Men träna under graviditeten, det är ju liksom alltså, fysisk aktivitet, röra på sig. Det är ju det som man har sett att ger jättemycket positiva effekter. Det är ju inte liksom att prestera eller liksom hålla sig vid en viss träningsmängd eller träningstyp. Det är det ju inte.
Nej, absolut, så står ju vi för att man ska röra på sig och vara aktiv när man är gravid, och man kan det. Det är ju jättebra om man kan vara det, men på en helt annan nivå än vad man kanske skulle vilja just då. Mm. Det är väl där man får ta till lite och känna in kroppen ordentligt, vad som känns bra och inte.
Ja, verkligen. Alltså du vet själv bäst vad som är så här, men alltså det här, hon har ju ändå reflekterat över det här, så att jag tror skulle hon vara min kund, så skulle jag säga då skulle jag backa, för då ansvarar jag ju också lite för hennes träning. Så då hade jag sagt så här, nej, undvik löpning just nu. Vi hittar andra träningsformer, så hade jag sagt. Hade jag varit mig själv så hade jag gjort likadant. Jag har känt så där efter. Det är det jag menar typ med mina marklyft, de är inte så tunga. Men jag känner varje kväll att det är någonting som känns i bäckenbenet. Och då är det så här, nej, men då skippar jag att göra marklyft nu.
Jag var ju, när jag var gravid, ungefär i hennes vecka där, när jag började få precis samma saker. Eller mycket sammandragningar. Och det drog, som du säger nu, i ligamenten tror jag. Lite och sådär. Och jag slutade springa tidigt. För att det kändes inte bra, helt enkelt.
Ja.
Så jag tror ju verkligen att det är hennes, hon borde testa att inte göra det. Eller dra ner på det. Långsammare, kortare, vad händer? Får hon samma effekt som nu eller inte, liksom.
Ja, och testa andra träningsformer. För det är ju bara skönt att det är bra om man ofta tänker att man ska byta ut och inte bara tänka att man slutar. Alltså så här, så man, att man hittar någonting annat, för det kommer garanterat att finnas andra saker som funkar.
Absolut.
Och så, och sen vet jag att det kommer alltid några som säger bara, men jag sprang på ända till vecka 38 och det kändes jättebra och det är ingen fara med det. Och det är så här, nej, det behöver absolut inte vara det, men det kan också vara det. För att det är liksom ändå så här, allting är individuellt. Känns det jättebra för dig att springa, spring. Alltså, det är inte så. Men igen, man behöver ändå bara känna till att så här, vi har ett ökad belastning. Det finns de som får problem med läckage. Och då vet man att det som kan hjälpa är ju att minska belastningen. Så därför finns de här rekommendationerna. Men älskar man löpningen och det känns precis normalt, spring.
Och jag tror de här fallen, de som springer fram till 38, de är ganska unika fall. Alltså jag tror inte det finns jättemånga som skulle klara av det.
Nej, och framförallt tycker jag att det ändå är viktigt att inte normalisera det, att det blir så här.
Nej,
för jag får
precis.
Många som så här, men som nu efter att jag la ut så här, att jag inte springer mer, och då var det också folk som skrev till mig så här, vad skönt att höra att sådana som är så här duktig på löpning och vältränade, att de också kan ha de här bekymren. För att det är tjejer som har varit så här duktiga motionärer som har räknat med att kunna springa hela, och sen kan de inte det och så känner de sig dåliga för att de ser andra kunna. Och det tycker jag att det är viktigt att säga så här, det har ingenting att göra med hur vältränad du är. Det kan till viss del ha att göra med vad du är van med att göra, men det behöver inte ha med det heller. Typ foglossning, det är jätte så här hormonellt hur du känner av relaxinet. Vissa känner inte av det, vissa känner det mer, precis som vi är med hormoner. Vissa reagerar jättestarkt på typ p-piller, vissa känner ingenting. Så det är ju hur vi reagerar på olika saker. Så det har ju ingenting med att göra att jag är otränad eller inte allting kommer vara olika. Vissa spyr, vissa mår jättebra, vissa, alltså, så att ja, det nej, har ingenting det med dig att göra eller din annan. Prestation.
Mm. Så är det verkligen.
Så det måste man komma ihåg. Att komma ihåg. Ja.
Mm. Absolut. Sen har vi ju fått en fråga till som handlar om att komma tillbaka med löpträningen efter graviditeten. Hon undrar ju hur vi gjorde när vi la upp löpträningen efter. Tränade du långdistans i för sig, alltså distansträning då, eller var det med sprint? Var sprint ju, efter Rasmus.
Ja, efter Rasmus började, men det var ju först efter, jag började med det först när Rasmus var ett. Så jag skulle inte säga att det var... så att, men jag visste ju kanske att jag ville börja göra det, men jag hade ju ändå att jag skulle kunna, alltså det var inte det som var fokus egentligen.
Nej.
Så det var nog mer distans skulle jag säga till en början, liksom att kunna jogga 5-10 kilometer och sådär.
Ja, kommer du ihåg hur du höll upp det? Hur tänkte du där när du började träna efter Rasmus?
Jag kommer ihåg att jag hade från början ganska långsiktig plan, att jag tänkte ändå så här, 40 veckor var jag gravid, 40 veckor tillbaka. Mm. Så det är ändå 9 månader, vilket jag tyckte ändå var så här, ganska lång tid då mot vad många andra tänkte. Så det hade jag liksom så här, att jag inte skulle förvänta mig att vara tillbaka innan det. Och det gjorde mig ganska lugn och trygg, tyckte jag. Att det var så här, ja, så delade jag upp det lite i block. Så att jag hade mina de här S som jag pratade om förut.
Ja, att jag hade exakt, först att jag skulle fråga om, precis.
Ja, så det var först att, mitt första S, det var liksom stabil. Att jag skulle känna mig stabil. Och det är ju det här med bäckenbotten, inre bålmuskulaturen. Så de här första, de här 12 veckorna, då satte jag mycket fokus på liksom så här, hitta kontakt, känna mig stark i olika rörelser i vardagen, i lite belastning, kroppsväxtträning och sånt här. Och känna liksom så här, nej, men nu känner jag mig stabil. För det gjorde jag inte de första veckorna, kan jag säga. Jag kände mig så här som att, gud, tar jag ett stort steg så känns det som att det skulle kunna hända något i mitt bäcken eller någonting sådär. Och samma bålen, det kändes som att min bålstöd var liksom borta i början. Det kom ganska snabbt tillbaka, men den ändå känslan av att så här, oj. Men jag tror att det hjälpte mycket att jag hade tränat mycket på det här bäckenbotten och inre bål under graviditeten, för det var som att jag visste vad musklerna skulle göra. Mm. Så det hade jag sen efter stabilitet, då satte jag till att jag skulle börja känna mig stark. Och då jobbar ju de ihop. Att styrketräningen fick ju inte gå ut över att jag inte kände att bål och bäcken var med. Och så höll jag på med det, och då började jag ju känna mig, kanske att jag är efter 6-7 månader, så började jag så här, men nu börjar jag känna mig hyfsat stark ändå. Och där kastade jag in lite mer att springa. Och sen efter det, då hade jag sagt att jag skulle börja så här känna mig spänstig och snabb. Och det kom ju där. Det var ju typ först in vid ett år. För det var ändå så här, när Rasmus var ungefär ett, då var jag kanske tillbaka i så här tunga knäböj, och att jag började känna mig så här, ah, men nu kan jag nog träna lite vad jag vill. Mm. Och då tog jag upp friidrotten. Och då ville jag börja känna mig spänstig och snabb, för det var den känslan jag hade saknat. Och sen efter de här, då hade jag satt sista S-et, och det var snygg. Och det var så här, och det var för att jag inte skulle börja tänka så här att jag vill träna på hur jag vill, alltså så här, hur jag vill se ut efter förlossningen. Alltså det hade jag verkligen innan satt, att det S-et kommer sist. Jag ska liksom inte börja så här, men du vet, träna typ för att forma kroppen eller
nej,
någonting sånt här.
Nej, det första man gör. Du vill
nej, det hade
först.
Jag liksom... Ja, så jag hade sagt så här, det får jag göra efter att jag känner mig stabil, stark och så här, om jag då tycker att jag vill göra det. Men samtidigt visste jag också så här, känner jag mig stabil, stark, spänstig och snabb, då kommer jag känna mig snygg, för då kommer jag känna mig så som jag vill känna mig. Mm. Och så blev det ju. Jag tränar ju friidrott, jag har ju inte tränat ett enda pass som är så här, så som jag skulle tänka liksom så här för hur jag ser ut.
Det är mer för att funktion, alltså för att jag prestera egentligen.
Ja, för att jag vet att där tycker jag att det är roligt och då mår jag bra. Och då känner jag mig som snyggast. Mm. Hur hade du?
Alltså jag...
Hade du någon plan?
Nej. Det här är ju... Det är lite typiskt mig. Jag är lite sån som person. Jag har oftast inte så mycket planer med saker. Men det jag vet... Alltså jag kände ganska snabbt där att jag ville tillbaka till löpningen. Jag saknade löpningen så otroligt mycket. Jag hade ju inte sprungit från veckan ungefär 18 någonstans där i graviditeten. Och var lite ivrig och bara, jag ville komma igång så fort som möjligt. Jag började nog springa ungefär, kan det vara 3-4 månader efter graviditeten. Jogga sakta liksom. Och då kändes det ju ganska bra. Så jag fortsatte ju liksom jogga med långsamma runder. inte jätteprestationsinriktat direkt. Men vissa runder kändes så lite tunga, typ så här, lite så här höfterna fick lite känning någon gång, kan jag minnas, ungefär efter ett halvår kanske. Och då började jag känna, oj, har jag gått ut liksom för tidigt med löpningen. Så då backade jag lite. Men sen så minns jag att jag sprang min första tävling efter Mio, då, min första son, när han föddes. Jag tror att han var ungefär, kan ha varit 10-11 månader eller någonting kanske. Då sprang jag en tävling i Linköping. Jag minns när jag stod och hejade på mig på balkongen. Jag sprang förbi där vi bodde då, på tävlingen. Och jag presterade min bästa tävling någonsin då. Och insåg väl någon tid efter där att jag hade börjat tävla lite för tidigt. Det här var ju ett år efter, men för mig var det för tidigt. Jag var inte alls liksom uppbyggd, kroppen var inte uppbyggd för att prestera, för att maxprestera på det sättet. Jag hade behövt bygga upp styrkan mycket mer noggrant innan jag började trycka på. För jag hade inte kört så många snabba pass heller innan loppet. Utan det var så här, jag bara, ja, gud, hur ska det här gå egentligen? Jag har inte kört så mycket liksom snabbdistans och intervaller och så här på jättelänge. För jag var så rädd att dra igång med det här för tidigt. Men valde ändå att tävla. Och ta det för vad det var då liksom. Men så gick det ju, jag fick världens flow och det gick jättebra. Jag tryckte på ordentligt i steget. Men så att jag fick ju lite känning av det. I höfterna, det var där jag började känna. Lite efter där. Och så fortsatte jag kanske tävla ibland sporadiskt så det året. Och alla tävlingar gick ju ganska bra. Men jag hade ont i, jag vet inte vilken höfter, vad det var, en av höfterna som höll i sig säkert i två år efter alltså. Jag födde mitt nästa barn Bella då, så hade jag fortfarande lite problem med en höft, kan jag minnas liksom. Och det höll i sig kanske ett år med henne också innan det liksom försvann. Så att jag ser tillbaka och tänker efterhand att jag gjorde ju inte som jag skulle gjort i dagsläget. Då hade jag tänkt mycket smartare, byggt upp styrkan först. När jag skulle känt mig redo där och stark nog, så hade jag kunnat gå vidare och köra lite tuffare löpträning. Så att där kan jag ångra mig lite. För jag fick ju liksom ta stryk för det sen en tid efter istället med höften.
Ja.
Så att jag var lite för ivrig att, på det här att springa snabbt och tävla, prestera. Hade jag fortsatt bara joggat sakta, då hade det gått säkert ganska bra. Liksom. Jag var för snabb där med just den biten, tror jag, efterhand.
Ja, och för det där, jag tänker, det är ganska stor skillnad på att när man pratar om så här, att komma tillbaka. Att komma tillbaka till att kunna träna eller att komma tillbaka till att kunna tävla. Det är liksom helt två olika saker. För jag känner att jag har ju kunder som vi är typ starkare än innan, de börjar typ så här ett halvår efter förlossningen. Och de är bara så här, gud, jag känner mig starkare nu, och de har verkligen kommit tillbaka. Men det är också kanske för att de inte har tränat så regelbundet innan och så där. Så det är såklart att det blev ett lyft i deras träning. Och då kan man ju säga att de är tillbaka på mindre än ett halvår. Ja. Medan som du har tävlat, eller om jag nu, min tävling också, så här, jag menar, om jag tar mina resultat som jag gjorde i somras, de resultaten kom ju av två års friidrottsträning.
Ja,
då kan inte jag förvänta mig på att vara tillbaka där ett år efter graviditeten.
Nej.
Att det blir liksom så här.
Nej.
Så att jag kommer inte att vara, och folk, jag vet att folk kommer att säga att, men gud, du är tillbaka. För så sa de, alltså när Rasmus var typ 12 veckor, så de bara, men gud, och du är redan tillbaka, vilken form du är i. För att de bara tittar på hur man ser ut.
Precis.
Och har man gått ner i vikt och så här, då är man tillbaka. Vilket är jätteirriterande, tycker jag. För att vara tillbaka för mig, det gör mig en känsla och en form, i form av att inte en form av hur jag ser ut, utan form i känslan i kroppen och vad jag kan göra. Och det kommer, jag vet att det kommer ta två år åtminstone innan
jag
är tillbaka.
Det är så bra, för du har ju två år till ditt stora mål efter att du har fått din nästa bebis.
Och det var jag också realistisk.
Det är bra.
Hade det varit ett år, jag hade inte kunnat vara tillbaka. För jag har inte ens hunnit träna friidrott då. Alltså, jag vet att det kommer att ta två år minst innan jag är tillbaka. Så det där,
sen kanske
säger,
det är okej,
hur snabbt man
tillbaka.
Kan komma tillbaka.
Ja, men du kanske är tillbaka på ett okej nivå inom ett år liksom.
Absolut.
Men det är ingenting, du kommer stressa dig. Du kommer inte stressa dig till att kanske maxprestera ett år efter du har fått barn liksom.
Nej, och jag kommer inte vara tillbaka där jag var innan jag blev gravid.
Nej,
där kommer
precis.
Jag inte vara tillbaka.
Nej.
Så jag tror att liksom så här, börja se lite var man är i sin träning, hur långt har det tagit en att komma dit där man är idag. Det kommer att ta längre tid för dig att komma dit. Däremot kommer det antagligen gå snabbare att vara tillbaka i så här vardagligt, för du har ju en fördel av att vara stark.
Ja,
jag
menar,
om inte jag hamnar på någon förlossningsskador eller något sånt, då antar jag ju att jag kommer vara tillbaka i form av att jag klarar mitt aktiva vardagsliv ganska snabbt. Snabbare än någon som är otränad, för att jag har en annan stabilitet och grund. Men inte tillbaka till min tävlingsform. Det är liksom olika saker.
Ja, absolut.
Men så hon här tjejen som undrar liksom, det här var ju lite hur vi, våra upplevelser. Så för dig var det liksom att kunna backa lite mer. För mig, jag tyckte att jag hade en bra plan. Man kände sig såklart frustrerad ibland på vägen. Men den kändes ganska hållbar. Ibland trodde jag att jag skulle ha kanske känt mig ännu starkare än vad jag gjorde. Så, men jag är ganska petig också så här, och typ så här, vet hur jag vill ha det. Så där, och just med löpningen, där trappade jag upp det väldigt långsamt. För jag sprang ändå så här 5 kilometer, inte alls som dig, inte prestera. Utan jag hade så här, när Rasmus var 5 månader, då joggade jag vårruset. Och för mig var det att jag skulle checka av att jag kunde jogga 5 kilometer i sträck. Och att det kändes bra i kroppen. Så det hade jag när han var 5 månader, vilket jag tyckte var ganska tidigt. Men det var för att jag skulle jobba på en träningsresa veckan efter, där jag skulle bland annat ha löpning och löpteknik. Och då kände jag så här, då behöver jag ha ett mål att känna själv att jag kan jogga 5 kilometer smärtfritt och att det känns bra. Det måste jag ha innan jag skulle hålla resan. Så därav hade jag det. Men det var ju absolut inte prestera. Jag sprang utan tidtagning, men alltså det var långsammare än 6 minuters tempo. Så att det var liksom ingen.
Det här med alltså hur vi la upp det efter är ganska intressant, för att jag är verkligen så här en inbiten distanslöpare, har varit det sen jag var 7 år, alltså väldigt liten. Så har det för mig varit så här, alltså mer stressat i mitt huvud att jag skulle komma tillbaka till just distanslöpningen. För dig, du har ju mera det här styrkan bakom dig och andra intressen inom träningen som jag inte haft med mig naturligt. Och då kanske det kommer mer ut för dig också att bygga upp kroppen med styrkan först. Att du blev inte lika ivrig som kanske jag kände liksom, mentalt. Liksom, att jag ville tillbaka snabbt i just löpningen. Jag tror det är ganska vanligt just långdistanslöpare att man är där. Att man verkligen vill tillbaka nu och springa. Ja. Men det finns en risk med det.
Ja, så jag tror, nu kanske jag får skit för att jag säger det, men jag upplever ju också att den här hetsen med att komma tillbaka, inte hetska inte säga, men liksom den här att man vill göra exakt den här löpningen och springa lopp och sånt. Jag, av mina klienter så upplever jag ju den mycket, mycket starkare bland alla som håller på med konditionsidrott. Och det kanske är för att man styrketränar inte lika mycket heller, så man kanske inte känner tydligt hur kroppen känns i stabilitet och styrka.
Nej.
Jag upplever ju att det är mer liksom så här att man verkligen vill tillbaka och göra det. Medan när jag har kunder som till exempel håller på med styrkelyft eller tyngdlyftning eller liksom där det är mer explosivt och styrka, då blir det ganska självklart att de känner att jag kan inte göra ett sånt tungt lyft innan det här funkar och innan det här funkar och innan det här funkar. Alltså det blir mycket mer tydlig väg att man måste checka av.
Ja, lättare att mäta och checka av precis på vägen när det gäller styrkan än i löpningen på något sätt.
För att löpning, för jag tänker att distanslöpning är ganska långt ifrån en kraftinsats. Eller liksom att man behöver de här alla små stabilitets utan så här, och därför tror jag också att det går snabbare att komma tillbaka till, men att då känner man kanske inte av heller om det blir överbelastningsskador eller om man har svagheter i kroppen, för man känner inte dem på samma sätt. Men jag upplever också att det är mer liksom sorg för de här personerna att ta bort det från sin träning under graviditeten eller så också än vad jag upplever med de som tränar prestationsinriktat på styrkedelen, att de känns som att de mer så här hittar in i andra alternativ och bara, men det här funkar nu eller det här funkar, alltså så. Och det är ju bara, nu tar jag liksom det av de alla som jag träffar, så tycker jag att det finns en liten sån tendens. Sen är det såklart individuellt också hur man tänker som person.
Nej, men jag tror att det stämmer. Det är ändå väldigt mycket så. Jag tror att, som sagt, i styrka så känner man direkt att vart gränsen går med. Man känner att det går inte att lyfta det här som jag gjort förut. Det, liksom, det funkar inte kroppsligt att göra det, men gå ut och småspringa kan man typ alltid komma undan med, känns det som. Exakt. Det är inte samma kraftansträngning. Så det blir, jag tror det är en stor skillnad där faktiskt. Och därför behöver vi distanslöpare vara lite mer observanta kanske på det här när vi är gravida och när vi har fött barn liksom.
Ja, precis.
Nej, men det är,
man vill prata alltid om det här och man vill ge så här att vara försiktig och tänk på det här. Samtidigt vill man inte göra någon rädd, för som sagt, känns det bra så är det oftast bra. Men det är ändå bra liksom att så här, tänka efter lite så här, vad händer i min kropp nu? Vad har jag för, alltså, vad är viktigt för mig och vad är viktigt i längden.
Ja, och tänka prestation kan man tänka lite senare längre fram. Egentligen. Ja. Alltså det, ja. Men träning är alltid skönt att få gjord och väldigt bra att få gjord. Även om man är gravid eller om man har fått barn så ska man ju vara aktiv på en lagom nivå. Det är bara känna in den nivån.
Det finns så mycket fördelar som de har, som vi studier har visat, som att träna under graviditeten. Så man ska absolut inte vara rädd för att träna.
Nej,
men det är ingen tid för prestation. Det är ingen tid att prestera eller liksom så här göra nya. Det är ingen tid där du ska springa ditt första maraton. Ingen tid där du ska klara din första pull-up, som man också ser att många som vill klara sin första pull-up under graviditeten. Ja. Det är liksom inte alla de här maxansträngningarna, oavsett om det är en tung rep eller att springa långt eller snabbt. Alltså så här, det är inte tiden under graviditeten liksom, eller direkt efter.
Men vi har ju pratat en timme här nu. Som vanligt så drar vi iväg när vi pratar i podden. Jag tror väl att vi kanske ska avbryta här då. Tror du, Sara?
Ja, jag tror det här blev ett litet avsnitt och bäcker.
Ja, det blev det.
Men jag tycker sånt är väldigt intressant.
Ja, och när du är mitt i det här nu också, så är det så himla lätt att relatera till det. Till det ämnet. Så det kommer bli, vi kommer följa din graviditet också hela vägen. Och vilken vecka är du nu i förresten?
22 när det här släpps.
22, ja. Jäklar vad fort det går.
Ja, och så kände jag att jag ville svara på de här frågorna som, det här var ju, de här frågorna kom ju till frågeavsnittet. Men jag tänkte att det passar ju bra att vi tar det här.
Ja, precis. Ja, och jag vet ju att, får jag säga det på det, att du vet ju könet på bebisen.
Ja.
Du vet ju vad det är. Det vet inte jag. Jag vet inte vad lyssnare heller. Och det tror inte jag att Sara kommer avslöja heller.
Nej, jag kan berätta nästa gång.
Ja.
Jag hade tänkt berätta idag. Men
vilken cliffhanger det blev nu. Nästa gång får ni reda på vad det är för kön på Saras bebis. Men nu, det är inte så att det spelar någon jättestor roll. Men det är lite kul ändå.
Ja. Och så kan jag ge en till cliffhanger, och det är faktiskt att jag ska också på ett till ultraljud.
Är det så?
Yes, senare. Men det tar också, det blir också en cliffhanger.
Ja. Jag var till nyfiken varför du ska på till, varför det.
Ja. Men jag ska in på ett annat, så det kan vi prata om nästa gång. Jag tror att det var i vecka 31 eller 32 som jag ska göra på ett extra ultraljud. Men jag tar det då också nästa vecka.
Ja, spännande. Lyssna nästa vecka nu då, så får ni höra det här.
Ja.
Men du, Sara, ha det så fint idag nu. Så här ska vi.
Detsamma. Ut och njut.
Ja, detsamma. Hej då.
Ha det bra. Hej.
Hej då.